Du lyssnar på Svenskar i krig 1945-2015 av Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg. Inläst av mig, Martin Halland. Förord. När Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg nu kommer med uppföljaren till Svenskar i krig 1914-1945 förs inte bara perioden under kalla kriget utan även vår samtid till bilden av svenskar i främmande krigstjänst. Utgångspunkten är ödesåret 1945. Det är inte mycket som är gemensamt för Europa före och efter 1945. Framtidstron är borta. Borta är även tron på ismerna, myterna, hjältarna. Krigen, förintelsen och Gulag tog livet av tiotals miljoner människor och påverkade alla överlevande och deras efterlevande genom att ta död på deras vackraste och mest oegennyttiga drömmar. Tanken att våga sitt liv för något som är större eller bättre än det egnas bästa hade begravts under stadsruiner och korrumperats av propagandamaskinernas nyspråk. Svenskar som deltagit i kriget återvände hem och delade med sig av sina stridserfarenheter till svenska armén, där man räknade med att Röda armén under Stalin kanske skulle vilja fortsätta västerut. Att frivilligt gå ut i krig gör nästan bara unga män och kvinnor med starka känslor för något eller mot något. Det brukar kallas idealitet. Inte sällan är äventyrslyssnad en adekvat benämning. Flykt från vardagen, flykt från ledan eller flykt från svårigheter är ibland mäktiga individuella drivkrafter. Svenskar i krig 1914-1945 ger många exempel på detta. Men där finns även exempel på att dubbla lojaliteter, vanligen genom släktband, kan få unga människor att gå ut i krig av pliktkänsla. Den starka känsla av samhörighet och ödesgemenskap som kan upplevas i krig kan i sig vara en drivkraft att utsätta sig för livsfara. I dödens närhet är livskänslan som starkast. Under perioden 1914-1945 förefaller ekonomisk vinning vara den enda drivkraft som kan uteslutas. För de svenskar vars idealitet gällde freden tog den sig före 1945 vanligen formen av att vilja försöka bestraffa angripare genom att gå i krig på de angripnas sida, vilket var fallet i Spanien och i Finland. Under kalla kriget kanaliserades sådana motiv till möjligheten att göra frivillig FN-tjänst. Detta och annan militär utlandstjänst på svenska regeringens uppdrag behandlas inte här, trots att exempelvis Kongomissionen innebar strid och trots att den enskildes äventyrslystnad ofta var starkare än hans engagemang för FN och freden. De svenskar som efter 1945 frivilligt gått ut i krig för andra länder verkar i många fall ha andra drivkrafter än sina föregångare. Det förefaller som om det i större utsträckning är tillfälliga slumpfaktorer som fört ut dem i kriget. Här finns på sina håll även ekonomiska motiv. Ett undantag är förstås det fåtal svenskar som kämpade för det nya Israel, vilket ger detta kapitel en särprägel. Något av detsamma kan sägas om svenskarna i Korea och om Carl Gustav von Rosen och hans flygare. Här fanns idealiteten och sympatier med den svagare parten som tydliga drivkrafter. Kalla kriget var kallt. Främst i Europa, där järnridån och terrorbalansen förhindrade krigsutbrott i närmare ett halvsekel. I andra världsdelar ledde flera konflikter till långvariga krig, av vilka några mycket väl kunde ha övergått till ett tredje världskrig. Det var i sådana krig som ett antal svenskar deltog i utländsk uniform. I boken redovisas kortfattat krigens orsaker, förlopp och följder. Svenskar i krig efter 1945 är skriven med tanke på att boken ska kunna läsas både som personhistoria och som krigshistoria i ett politiskt sammanhang. Ett stycke svensk historia i kalla krigets skugga. Boken handlar sålunda både om enskilda.